Andreas.
Hallå Oskar.
Och hallå Michaela Blomqvist.
Hej.
Vi har min mamma har sagt det någon gång så här bara, men ni är aldrig med några kvinnor i eran podd. Ni måste ha med kvinnor i eran podd. Mm. Men det är liksom inte, det är inte riktigt det. Jag och Andreas tänker inte så, utan det är mer så här bara, går vi igång på någon idé? Och då är man med. Och så får man vara vem man vill. Så jag, det,
vi ser inte kön.
Så min mamma Ulla-Britta har helt fel som vanligt.
Eller? Så jag är inte inkvoterad.
Du är inte inkvoterad, utan Michaela är med för att hon skrev någonting i GP förra veckan som både jag och Andreas gick igång på väldigt mycket, för det är någonting som vi också har diskuterat. Och det är, du kan ju presentera den artikeln själv, Michaela, egentligen.
Ja, men rubriken som jag då inte satte själv, utan det är ju redaktören som sätter rubrikerna. Men rubriken var svenska författare måste sluta vara så självupptagna. Och själva texten handlar väl egentligen om både författare och kulturskribenter. För jag tycker att de senaste åren, eftersom jag då är litteraturkritiker och läser så mycket nyutkommet eftersom det ingår i mitt arbete, så tycker jag att jag har sett en markant ökning av böcker som är självbiografiska eller självframställande, där man inte bryr sig så mycket om, eller det verkar inte som att författaren har brytt sig så mycket om form, utan syftet med böckerna verkar på något sätt vara att väcka känslor hos den som läser. Mm. Man vill inte något med litteraturen, utan man vill något med läsarens känsloliv.
Ja, just det. Mm.
Och det finns ju också, det tror jag inte någon kan förneka, ett stort antal kulturartiklar som är på det här viset, där människor berättar ingående om sin skilsmässa som de alldeles nyss har gått igenom, eller om sitt barn som har speciella behov, eller...
Jag läste en artikel, det var, jag minns inte vilken tidning, men då var det att man hade, i den här familjen har vi 5 diagnoser eller någonting sånt.
Ja,
ja, och det, ja, är typiskt, ja, sånt. Liksom, jag bara, jaha, ja, det har ni. Eller, vad, ja, det är lite det du är inne på, antar jag. Liksom. Mm. Ja, precis.
Sen då så tycker jag att den här texten har blivit läst som att jag anser att man inte ska få skriva självbiografiskt. Mm. Och det är absolut inte min tanke, utan jag tror det är självklart att det går att skriva självbiografiskt på ett sätt som är intressant, och att den egna biografin är ett lika giltigt material som något annat. Mm. Utan, ja, men på något sätt det jag ville komma åt var den här formlösheten. Mm. Fast ändå, jag anser att litteratur kan ju inte vara formlös, men när författaren själv inte arbetar med formen så får litteraturen en form som är ointressant och som gör den banal. Mm.
Jag tänker att det handlar om att man sätter tonen eller tonalitet framför form, kanske är. Ja, min tanke är den här, att dels att författare och kulturskribenter mer och mer har skrivit en typ av text som egentligen undandrar sig litterär och estetisk kritik. Och det är omedvetet från skribenternas sida, men i och med att de väljer en viss ton, så kan man, ton och ämnen som övergrepp, och att de känner sig liksom, att de är, sätter sig ofta i en offerroll eller har en diagnos eller någonting har hänt, och det kan vara övergrepp och sådär. I och med att man skriver om det med en viss ton och väldigt känslostarkt och sådär, så undandrar man sig en mer klassisk form av kritik som är mer hård eller går in på form, eller liksom, så att de skaffar sig en typ av immunitet. Och ett problem med det är att det också till slut kan likna en emotionell utpressningssituation nästan. Mm. Så att man hamnar i en jävligt konstig relation som kritiker till de här typerna av texterna. Och du tar ju upp Patrik Lundbergs artikel som har som handlar om, han har skrivit flera olika artiklar i DN där det börjar med att en rubrik är, är jag en sådan som aldrig får bli någons pappa? Och så andra delen, upp i vuxen ålder funderade jag ofta, varför vill inte pappa vara med mig? Och så får han inte träffa sin pappa på 20 år. Och det är så här liksom, det som verkar vara elefanten i rummet här, eller det som man inte tar upp. Och det här är ett fenomen, menar jag. Det är att det här skrivs på ett litterärt register som fransmännen kallar le registre patetik. Det är ett patetiskt register. Och det är liksom då, exempel då från 1800-talet är Victor Hugos Samhällets olycksbarn, eller Le Misérable. Och då är det en flicka där som han beskriver på ett sätt, det är Cosette tror jag hon heter. Jag har inte läst boken, men det är liksom det här är exempel på. Då handlar det om konstnären eller författaren väljer att använda en viss ton och då är det lidande, det handlar om oskyldiga och hjälplösa karaktärer, en liten flicka som går med sina svavelstickor eller kanske blir utnyttjad och ofta 1800-talsmiljö, det är liksom gatubarn och sådär. Och
så är det, när det blir vinter,
ja, då fryser hon och, det fryser liksom, så mycket, ja. Och så man hör hur hennes tänder liksom klapprar och sådär. Och så blir hon lurad av någon snuskig gubbe eller någonting. Så det är liksom, det är jävligt synd om henne. Så det är taskiga levnadsvillkor. Man vill väcka sorg och medlidande hos läsaren. Och det är ofta en offerroll. Det är längtan och man når aldrig fram till. Man får aldrig. Det är liksom, Kalle och chokladfabriken har ju en motsvarande patetisk beskrivning när han får en chokladkaka, men det är inte den. The golden ticket är inte den. Det är synd om honom. De är så fattiga. De har skrapat. Det är liksom, de har inte knappt råd att köpa den här chokladkakan. De måste offra liksom nästan hela pensionen eller farfars pension på att köpa chokladkakor. Eller något motsvarande. Jag kommer inte ihåg exakt hur det är. Men det är liksom, det är ju det här. Så det är liksom, och det som Patrik Lundberg skriver är i det man kallar patetiskt register. Och nu menar inte jag att det liksom, man använder inte, jag använder inte det så här, så en, ordet patetiskt som en negativt begrepp här riktigt, men det är liksom, utan det är estetiskt en patetisk text. Där han liksom, och exempel på det är ju då, jag läser lite där. Ja, min förlovning hade nyligen brustit, därmed också min dröm om att bilda familj. Jag hade ingen aning om någonting längre, inte ens varför jag skrev och varför jag alltid hade skrivit. Det enda jag visste var att jag kanske inte skulle få bli pappa. En ilning i ryggraden, flashback till min barndom, hur jag varje dag bad mamma att läsa pricken. Berättelsen om en prickig kanin som blev utstött av sin helvita familj. Önskan om att vara normal trots att det inte var möjligt. Det är ju liksom, man kan ju inte se det på något annat sätt. Att den här personen...
Det är inte plattläggaren du har hemma direkt som säger det här. Eller liksom, det är en ganska märklig värld, va? Eller?
Nej, men det är ju en värld av sårbarhet. Det är liksom karaktär, det är som jag beskriver. Han skriver fram en karaktär som är lider, är oskyldig, hjälplös. Eller ett subjekt som har det här. Liksom. Det här är ju en... Det är ju han skriver ju om sig själv. Det är ju liksom inte... Sedan vet jag att om han tänker nu ska jag skriva på det här sättet, men han skriver ju på ett sätt som man skulle då, om man är objektiv, säga att det här... Han använder ett litterärt register som handlar om att väcka den här typen av känslor. Mm. Och det är den här karaktären han är. Och så återkommer då liksom... jag ville försvara mig och förklara hur allt gick till, att Saga var gravid men du var mindre än en daggdroppe, och så duet är ju då det här ofödda barnet liksom. Det blir också sådär, då garderar man sig jävligt hårt mot att någon ska komma och säga att det här är lite cringe. Det här är liksom, det här är inte riktigt alltså man sätter sig i en position där liksom den som angriper den här typen av texter blir i princip en förövare. Ja. Så det är liksom då blir ju ditt jobb som kritiker eller ens jobb som kritiker, det blir en slags meta. Nu kanske jag tjötar väldigt mycket här, men det blir en slags det osäkrar ju den rollen man har som kritiker om man ska hamna i en slags konstig psykisk emotionell situation till det man läser, där man heller då inte kan ha invändningar, eller där alla invändningar skulle få, då blir det ju liksom, ja, men då blir jag som pappan han skriver om här, om jag, ja, men det här är ju liksom sådär, va? Det är liksom.
Men okej, det var lite olika frågeställningar här. Jag släpper in Mikaela. Dels är det ju, jag behöver inte sammanfatta det. Jag såg att du var på väg att säga något.
Nej, men jag tänker att det är bra formulerat, tycker jag, det här med att författaren undandrar sig kritik. Mm. För det var också det jag ville komma åt med min text. Att jag tycker att de här texterna blir skadliga för det gemensamma eller offentliga samtalet. För att det finns ingenting att tala om. Utan det är texter som tvingar en att antingen nicka med och säga, oj vad jobbigt du verkar ha haft det, och vad synd om dig, och vad fint att du vågar öppna upp dig själv och berätta allt
vad
det här.
Vad modig du är.
Ja, eller så kan man själv då säga att, ja men jag läste också alltid Pricken som barn, och jag har också alltid undrat om jag skulle få bli pappa. Alltså att man kan kontra med en egen bekännelse. men det uppfattar jag som de enda två sätten som finns att svara på den här typen av texter. Om man då inte ska verka väldigt elak och kall och okänslig. Eller också dessutom som att man lägger sig i. För jag tror inte Patrik Lundberg vill ha mina tankar om hans stundande faderskap eller alla DN-läsares tankar om det. Alltså, det är på något sätt. Det är en text som skenbart riktar sig utåt mot läsaren. Mm. Men det gör den inte, för den vill ju inte ha något svar. Utan.
Men har det här med,
den är garderad.
Men har det här med riskaversion att göra? Det är en fråga jag har. Kan det vara det? Du beskriver ju lite riskaversion. Att det är liksom att man börjar undermedvetet säkra upp sig när man skriver det. Att man gör sig, det är väldigt riskfritt att skriva det. Eller förstår jag det?
Ja, jag tror det är väldigt. Dels, det är ju aldrig riskfritt på sätt och vis att vara väldigt självutlämnande. Och det kan man ju säga att det är Patrik Lundbergs försvar. Han skriver ju ändå självutlämnande. Det är ju liksom, det finns ju alltid en kostnad i det kanske då. Men det är ju. Det är ju kanske med tanke på, jag tänker ju att han är nog inte riktigt medveten om kanske på sättet han skriver om, eller liksom att man, så det blir, det är någonting, ja det kanske är något riskaversivt i det, ja.
Jag har jättesvårt för Annie Ernaux, har ni läst henne?
Mm, ja, jag har läst lite, ja.
För hon skriver också på det här sättet, tycker jag. Och varför jag använder ordet självupptaget, det är väl på något sätt för att jag tänker att det här att tycka synd om sig själv, det är på något sätt det första man gör när man vänder blicken mot sig själv. Det är i alla fall min egen erfarenhet, att om jag sätter mig och skriver dagbok och inte har gjort det på länge, då är det första kan vara liksom en lång tirad där jag bara klagar och så sen så vid någon tidpunkt så behöver man liksom vakna till och säga att nej men så här är det ju inte, och det är inte alls särskilt synd om mig, och alltså, och så kan man formulera sig kring sitt liv på ett annat sätt. Men i Annie Ernaux böcker så är det en total fixering vid olika saker i hennes uppväxt, till exempel då att det är, hon har skrivit en bok som heter Skammen, där hon insisterar på att det är en sån enorm skam att hennes föräldrar hade en specerihandel på landet. Och
Varför är det så skrämligt?
Ja, det är det jag inte förstår. Men om...
Därför hon blev lite av en borgarkärring när hon blev äldre.
Precis. Och,
det är därför det är skamfullt.
Ja. Ah, okay.
Och de andra då i den här franska eliten har då i de flesta fall en annan bakgrund. Men det är också då i den här boken så återkommer hon till något äktenskapligt bråk som hennes föräldrar hade när hon var 12, tror jag. Och pappan slog mamman. Och jag uppfattar inte det som något han brukade göra, utan det var den här enda gången då han liksom flippade ur och misshandlade henne ganska illa. Mm. Och då hävdar hon i den här boken att ja, men det här den här misshandeln eller det här tillfället, det har kommit att definiera hela mitt liv. Och
så jävla deklasserande liksom, att det har skett då på något sätt, eller? Nej, det kanske är skammen. Det är väl skam i sig. Eller, men, ja. Eller var även misshandeln på något sätt inkluderad i att det är deklasserande på något sätt?
Ja, men jag tror det. Att det har varit del av något sånt smutsigt. Och så skriver hon någonstans i boken, så skriver hon att jag har aldrig varit hos en psykoanalytiker, men om jag hade vänt mig till en psykoanalytiker så hade han bara sagt att... ja, men det är ju, du har precis analyserat det här rätt och den här skammen kan du inte komma förbi, eller något sånt här. Jag minns inte exakt vad hon skriver. Och då tänkte jag, när jag läste det, så tänkte jag, men detta är ju totalt felaktigt. Det är absolut inte vad en psykoanalytiker hade sagt, utan en rimlig psykoanalytiker hade sagt att din fixering vid det här enskilda minnet är falsk och du behöver ta dig förbi den. Det täcker över något annat. Och så sen så i nästa bok så skriver hon om någon helt annan händelse och hävdar att det är den händelsen som ensam har definierat hennes liv. Så att hon använder på något sätt en...
Hon hoppar mellan olika fiktioner på något sätt, ja, om sig själv som ska ha liksom stor bäringskraft. Ja.
Det finns en gemensam nämnare här, för det är någonting som dyker upp i både vad ni pratar om, och det är att man inte upplever de här texterna som autentiska. Det är ju, för det dyker upp när du, för du säger liksom att, ja nu minns jag inte exakt, men att det framstår ju liksom, okej, men är det här en autentisk text liksom? Är det här han sitter och tänker när han skriver det? Jag vet inte ens vad det var. Men typ att det är så synd om smulan, mitt ofödda barn ungefär liksom. Eller något. Ja, men, och här är Anna då, där hon hittar på nya grejer då som det är ju inte autentiskt. Det kan inte vara autentiskt, för det är logiskt omöjligt. Ja. Så det tror jag man reagerar på. Vi är väldigt känsliga för saker som inte är autentiska. Mm. Det tror jag.
Jag tänker också att man har ju olika... Man kan väl säga att det blir kontrakt mellan läsare, författare och sådär. När man läser det som skrivs i det patetiska registret i litteraturhistorien, så är det ju, Victor Hugo är ju en person som, han skriver ju inte om sig själv på det här sättet, utan det är liksom en, man förstår att man är i ett litterärt rum. Mm. Och att det är att man skriver en berättelse, men vad... Och då är det ju en annan typ av relation man får till den här väldigt känslomässiga tonen. Och det blir en annan typ av deal. Men när kulturskribenter hela tiden använder den här, vad ska man säga, stilen. Som Alex Schulman, han skriver ju alltid om att, ett exempel är ju hur han, en krönika då, så ska han gå och rösta. Och ta med sina barn, och så börjar han liksom, ja, men det är som när jag var liten och gick med pappa och mamma och röstade, och det var så mycket, ja, det är liksom, nu har vi gjort rätt för oss, och liksom, och så börjar han lipa då, beskriver hur han börjar lipa, det är liksom, jag tycker ju på sätt och vis det är osmakligt att skriva på det sättet. Dessutom litar jag inte på att han verkligen började gråta, utan jag kan tänka mig att han ljuger att han började gråta, för det är någonting som är, tycker jag, lite gränslöst att skriva på ett så, och jag tycker det är lite gränslöst av Patrik Lundberg att skriva så som han skriver i sin artikel. Jag kan tänka mig att det är någonting också du har reagerat på, även om du inte kanske nämner det och tänker på det, men det är liksom, För det blir för, han beskriver ju att han, när han svarade på din kritik så skriver han, han skriver väldigt märkligt där. När barnets födelse närmar sig desto mer sentimental blir han. Det vill säga han som skriver då, han själv då. För varje stycke blir språket mindre prosa och mer terapisoffa. Det är undertexten. När natur väger tyngre än kultur förgörs konsten. Ja, det är ju, det är kanske... Jag förstår inte ens vad han menar, men det är därför jag tänker att han är inte riktigt medveten om sin egen lilla verktygslåda som han har. När,
hans lilla, hans lilla ofödda verktygslåda.
Ja, precis. Vad tänkte jag säga? Nej, men det är olika. Det är liksom, men de här, det har blivit mer och mer vanligt, tror jag, att kulturskribenter framförallt, och kanske även författare som skriver böcker, och att de skriver på det här sättet, och för att eventuellt så kanske det är det här som får klick, och att man gillar det här. Björn Wiman vill ha de här texterna, och för att det, folk läser det i väldigt hög grad. Men jag tycker ju inte det är, jag tycker inte det är litteratur, eller det är ju någonting. Dels så underdrar, som vi nämnde, det går inte att bemöta kritiskt, och det är liksom, det är, det blir jävligt cringe att läsa det.
Jag vill bara säga en sak. Jag tänker så här, jag får se om jag hjälper lyssnaren. För att när ni eller du säger att det inte går att bemöta det kritik, så tänker jag till exempel att ett exempel på det vore att om jag påpekar så här, men den här karaktären är inte trovärdig, fast den karaktären är ju jag. Eller liksom att det är det vi talar om här specifikt, va? Har jag rätt? Att det är,
att subjektet det verkligen är en viss biografisk,
ja, men om jag
person.
Skriver en bok att Sundfält gör det här och det här och det här, och säger någon, men du, den här karaktären som du skriver är inte trovärdig, men om det är jag, så kan inte kritiken skriva så.
Nej,
fast det är sant. Liksom, när du skriver den karaktären i den här boken som du skriver, som är du, dig, det är inte väl skrivet.
Nej, för då blir det ju som att man kommenterar författarens psyke på något
just
sätt.
Det, ja.
Och det är ju tabu också. Det är ju tabu att göra det som kritiker. Man ska inte gå in och liksom recensera skribenten eller den som har skrivit. Människan, man ska inte tala om människan bakom. Utan, precis.
Jag kollade upp det. Det har varit en debatt sedan 60-talet, kan jag hitta. Jag kommer inte ihåg några namn nu, jag är lite oproffsig idag. Men det har varit en debatt sedan 60-talet där folk i olika perioder säger liksom att författaren, the author is dead. Och sen så är det någon som några år senare så här, the author is alive. Och så har det har varit en debatt, vad är det då? Ja, men 60-tal, 70-tal, 80-tal, 90-tal, 00 och 10, med 50-60 år så har det ändå varit ett samtal. Jag vet ju att exempelvis Foucault argumenterar ju för ett slut, för the authorship inte längre finns, utan alla kan bara ta någon text och bygga vidare på och sådär, att liksom ungefär som att i framtiden så kommer inte författaren finnas, för att det är bara ständigt förändlig text. Det är ett exempel på vad jag tror är också den här debatten kanske.
Det är ju definitivt inte det där postmoderna då, att författarens död, utan det är mer...
Vad heter den franska kritiken? Brechtel?
Barthes.
Barthes kanske det är. Är det han som älskar? Ja. Är lite utanför mitt område här, kan jag säga.
Apropå 1800-talet då, men det är ju, det blir ju lite mer 1800-tal när folk börjar skriva på det här sättet.
Ja.
Och samtidigt så är det ju, jag kommer tänka även på Eddie Belgueil eller någonting heter han väl?
Louis.
Han skriver ju också på det här sättet. Det är så jävla synd om honom. Och så blir han slagen i magen. Och det är liksom, Gardell skriver också väldigt mycket på det här sättet.
Mormor gråter och mormor gråter.
Sen kommer jag tänka på också...
jag citerar bara Gardell.
Mormor gråter.
Har han skrivit en bok som heter så?
Nej, han har skrivit en liten pjäs. Jag tror det, ja.
Sen kommer jag tänka på Kerstin Thorvall i sista, jag vet inte vad. Jo, men Kerstin Thorvall, hon blev ju lite dement på äldre dagar. Jag kommer ihåg när jag läste hennes krönikor, hon skrev ju, hon var ju bra, habil på alla sätt och vis. Men just när hon började bli väldigt, väldigt gammal så var nästan varje text så var det så, nej nu kommer inte hemtjänsten och jag är rädd och ensam. Och där fick... ja, men det är jättefruktansvärt. Men det där liksom pågick en ganska lång tid, för hon var ju en stor ett stort namn, så hon fick ju skriva väldigt långt in i sin lite alltför sköra period i slutet av sitt liv. Så det blev mer och mer liksom, varje gång sådär, nu det handlade inte om någonting annat utan hennes rädsla och oro och hennes, och hon var ju fullständigt uppe i sig själv sådär. Mm. Det var till och med att jag skickade ett mail till Expressen eller Aftonbladet eller vad som helst, men ni kanske får sluta och publicera henne, för det är liksom, ja. man märker att någonting inte står rätt till här.
Hjulet snurrar fast hamsten är död.
Men Kerstin Thorvall var ju också en oerhört självupptagen person. Mm. Och det här är ju inte, det tänker jag att du författare kanske är jävligt självupptagna, man kanske inte kan göra så mycket åt det, men det är ju liksom på hennes gravsten står det så här: hon var en människa som ville säga som det var, och hon lärde sig aldrig att andra inte ville veta det, eller liksom man vill inte höra vissa saker om hennes sexliv kanske då.
Nej. Så det är liksom, det kanske man inte vill.
Problemet har ju funnits länge, som sagt.
Mm. Fast det jag tänker att Kerstin Thorvall och 70-talets bekännelselitteratur, den var ju på något sätt del av en politisk kamp att
det privata är politiskt, som man sa.
Ja, och ja, men del av feminismen på något sätt. Och jag uppfattar inte som att de böckerna som kommer ut idag har något sånt syfte, utan ja, det är som att bekännelsen är syftet i sig.
Nej, det målet har ju redan uppnåtts med att kunna, att som kvinna då till exempel, kunna skriva om vissa saker. Mm. Det är ju tack vare Kerstin Thorvall, det är ju redan vunnen seger, så jag håller med dig. Det finns någonting som är riktningslöst i den här, i det som skrivs på sätt och vis.
Men det finns en värre typ här också, skulle jag säga. Och det är när det både är självumkande och förtäckt skryt. Och då är till exempel, jag tror att det var Alex Schulman, och då sitter han och åmar sig att han mår så dåligt och han tror att han dricker för mycket vin i sitt gods på Gotland liksom. Mm. Och då blir det så här att det är jävligt viktigt för han att nämna det där, att det är ändå väldigt rikt och fint det stora huset han har på Gotland, men han sitter där och mår så dåligt med sitt vin. Så man lyckas få in båda liksom så här. Tyck synd om mig, men jag är också skitbra eller rik. Och det tycker jag nästan är så här, vad ska man kalla det?
Lömskt.
Ja, men det är steg två i detta. Och jag har ett exempel. Och förlåt mig, Linda Skugge, om du lyssnar. Men det är från hennes bok när hon fyller 40. Och då skriver Linda att hon har barnkalas vid något bad eller någonting man kan hyra i Stockholm. Och det är ju hur dyrt som helst, såklart. Liksom. Det kostar hur mycket pengar som helst. Men då liksom skriver hon att och så är det så jobbigt, för det här attackerar folk mig för. Och de attackerar mig för att jag kan ha råd att lägga så här mycket pengar på mina barnkalas. Och då är det också det. Då är det de grejerna samtidigt, va? Som jag som läsare får... ont i magen att ta i, men jag blir sur och slutar läsa när man upplever en text som bara liksom jag, vad ska jag få en bra text, då är det ju någon slags kommunikation med, om Alex Schulman skriver något bra, det kanske han gör ibland, då är det ju någonting som händer där emellan, då får ju jag vara med också som läsare. Men om du bara är så här, han mår dåligt för han dricker vin på Gotland. Va? Mm. Vem ska ha någonting? Vem får ut någonting av det?
Mm.
jag vet inte om det var en fråga, men det är inte något att tänka på, va?
Ja, Stackars lilla underbara mig. Ja. Brukar jag kalla den figuren.
Ja, just det. Ja, just det.
Jag tror jag har stulit den från någon. Men...
Ja, stackars lilla underbara mig. Ja. Mm. För det är också... det tyder ju också på att de här personerna... det tyder på att det inte riktigt fungerar det redaktionella arbetet, kan jag tycka också.
Mm.
Att någon måste ju gå in där och så här... Ja, men det här... blir lite fel ton i det. Men, eller? Ja, det är någonting där som inte funkar.
Där har vi ju ytterligare en poäng. Kritikerns roll blir svår om man ska gå in och liksom, beskriva att man känner en aversion mot den här självutlämnande grejen. Men det förstör ju också för redaktörens situation också.
Just det, för han kan inte heller,
gå in och liksom nej, vi kan inte publicera det här. För att det är cringe. Det blir för cringe.
Ja, du
det blir
och också... gråter i din våning på Östermalm, Alex. Har du tänkt på att folk inte vill läsa det? Så här, säg det.
Men Patrik Lundberg skrev ju i sitt svar till mig att hans senaste bok hade sålt så otroligt mycket. Så det kan ju vara att redaktörer inte vill gå in därför.
Just det. Att det är rent... Nej, ja, precis. Det är ju därför vi har sånt som kallas för moral. Och att det finns också någon slags... men jag tycker det finns ett slags moraliskt ansvar. Att om man förstår att man kan förbättra kvaliteten fast inte det nödvändigtvis leder till 15 000 mer klick. Det måste finnas någon slags långsiktig moral. Bara.
Eller vad menar du, Mikaela? Att redaktören vill inte gå in där för han vill ha klick? På den här typen av text.
Ja, men precis. Eller den här personen är så eller att det ska sälja. Men sen, det är lite av ett sidospår. Men jag funderar på, när jag hörde dig prata så tänkte jag att, men varför? Och det gäller ju absolut inte bara författare, utan det tänker jag är en ännu bredare trend. Att varför vill så många människor idag att folk ska tycka synd om den, om dem? Ja, det är det värsta jag vet om någon tycker synd om mig. Jag tycker det är otroligt pinsamt. Varför har människor det som ett mål? Det är ju väldigt underligt.
Det har ju varit, vi har diskuterat det i podden många gånger, att det som har blivit väldigt stort, det är den här offer-förövare-dikotomin.
Precis,
men då är offret plötsligt värdefullt. Så folk kan presentera sig och säga jag har det här handikappet och kommer från den här väldigt utsatta minoriteten. Och istället då för att säga så här, jag har en skitbra idé med en ångmaskin. Så är det istället liksom att man presenterar offerskapet, om det här är relaterat. Ja. Det är jag inte säker på.
Jag tror det också, det hänger nog samman. Det kulturella och intellektuella kapitalet är inte så viktigt. Det är mer, jag tror... är inte lika viktigt längre, tror jag, utan det har blivit att dels på grund av offerrollens betydelse har ökat, så är det mer ska man ha ett slags moraliskt kapital, eller vara en moralisk eller god person, och man är en god person om man har en offerroll.
För då är du per definition inte förövaren.
Nej,
i alla
precis,
fall.
Ja.
Liksom, om det är någon logik i det.
Ja.
Ja.
Men
jag tänker att det räcker ju egentligen att om folk inte kritiserar dig lika mycket, det skulle ju säkerligen kunna räcka som motivation. Man behöver inte krångla till förklaringsmodellen mer än så egentligen. Eller jag spekulerar. Alltså det som du var inne på, Andreas, att plötsligt så skriver jag på ett speciellt sätt och så är det ingen som någonsin säger att din bok är dålig för den handlar om cancer.
Mm.
Och så, Linda sa att den var dålig. Mm. Men resten gjorde
inte
det.
Men hon är ett undantag. Hon är undantaget som bekräftar regeln, för det var ju ingen annan som skulle gå in.
Utebliven kritik är ju belönande, såklart.
Hon har ju också rätt, Linda Skugga har ju också rätt. Det är liksom den här... En cancerbok kan inte vara ett föremål för litterär kritik som man traditionellt ser.
Nej.
Litterär kritik.
Nej. Jag hamnade ju i förra vintern så hamnar jag i blåsväder efter att jag kritiserar den här Sara Meidels anorexibok.
Ja, just det. Det var
som
också,
ni väl också gjorde ett avsnitt om.
Vi tog upp det och citerade dig. Och, tror jag, och, ja.
Men var det inte, säger jag, var det inte autismboken?
Eller nej,
var,
nej, jag tror vi tog upp båda de böckerna.
Nej, jag bara kommer inte ihåg om det var anorexi eller autism. För den boken vi pratade om handlar ju om autism.
Ja, men vi talade även om anorexiboken.
Okej, okay, ja, det kanske gjorde. Ja, skitsamma. Ja. Ja, nej, men då hamnar du i blåsväder för det. För då har du transcenderat din roll som kritiker då? Eller vad är det problemet?
Nej, men då blev det också lite som att det blev som det har blivit nu när folk tror att jag vill förbjuda självbiografiska böcker. Att då trodde folk att jag ville förbjuda människor att skriva om anorexi. Mm. Men det jag skrev handlade specifikt om den boken och framförallt om kritiken av den boken som bara strök den medhårs. Mm. Och skrev att det var en sån otroligt begåvad bok. Och det tycker jag verkligen inte den var. Men något som finns i den här boken ut ur min kropp och som jag uppfattar som väldigt vanligt i den här genren, det är att författaren själv skriver om vilken begåvad skribent han eller hon är och hur mycket skrivandet betyder för honom eller henne. Det var ju med någon sån passage i det du läste av Lundberg också, Andres, tror jag.
Ja.
Skrivandet har alltid betytt så mycket för mig eller något sånt där, tror jag. Och det är en återkommande figur i den här litteraturen. Och då verkar det vara så många kritiker som, eller det verkar vara en del kritiker som läser det här. Och så tar de det för kontant, att jaha, men Sara Meidel skriver att hon är en begåvad skribent. Ja, men då är hon väl en jättebegåvad just det, skribent. Ja. Det är liksom...
Men då också, ja. när det dyker, man blir ju... liknelsen vid den långsamt kokande grodan som inte hoppar ur det kokande vattnet i kastrullen, att när det kryper in såna här saker så kan jag förstå också att man inte reagerar efter ett tag, men egentligen så borde ju folk bara, men du kan ju inte skriva att du själv är bra. Det är en vettig kommentar på det. En redaktör eller en kompis som kanske har läst något manuskript innan det är tryckt. Och så här, ja, men du kan inte skriva att du kan, det finns någon... jag hittar inget bättre ord, men det är väldigt osvenskt. Alltså ur ett jantelagperspektiv. Liksom att man
bromsar.
Du ska inte häva ur dig. Liksom. Så här, det blir lite konstigt om du skriver att du är bra i din egen bok. Mm. Någon borde... reagerat på detta.
Mm. Det är ju svårt att bromsa eftersom den här emotionella utpressningssituationen existerar på sätt och vis. Liksom. Mm. Då går det inte in. Då kan kritiken får skit om man bromsar eller kritiserar, och redaktörerna får väl också. Mm. Då blir det obekvämt på Södermalm.
Ja, men dessutom, om det är ett riktigt offer, om någon har cancer, så är det så här bara, tänk om jag skriver någonting dåligt och så typ dör den här personen i. Mm. Så här bara, ja, jag skriver bara, det här var riktigt dåligt. Så dör personen nästa vecka. Det är ingen schysst situation, det är ingen god situation att vara i.
Nej, precis.
Det är ju liksom...
man vill inte vara den som sågar den här snart döda personen.
Nej, precis. Då ligger hon där sjuk i sin säng och det sista hon ser är en recension. Jag bara, läs inte den här, och så bara... fruktansvärt!
Mordiri skrev ju en bok om den här lite kultiga karaktären som dog i Alls, va?
Björn Attiko.
Ja, precis.
Någonting.
Just det, precis.
Navid heter han ju. Men jag läste ju den och tyckte den var lite märklig kanske då, men inte... Men han fick ju jävla skit för den boken.
Mm.
Det var ju tydligen helt... Där var det ju uppenbarligen helt fritt fram och den var ju ganska, han skriver om en vän uppenbarligen. Jag uppfattade inte den boken som lögnaktig eller så. Men där var det okej. Liksom. För de menar att han hade exploaterat den här sjuka vännen då på något sätt.
Men handlar inte det om att det var Navid Modiris som hade skrivit boken?
Jo, att det var just han som hade skrivit boken. Ja.
Då är det också...
För att han har retat upp då folk på kanske vänsterkanten då, eller något liknande. Ja. Eller, eller...
Ja. Mm. Jag vet inte om det exemplet... Jag vet inte om det exemplet är... För det är, där är det ju någon annan som är offer. Så
att det är, jag det är inte han. Det,
nej.
Ja. Att han rider lite på den andres offerroll och död och sådär. Mm.
Ska vi ta ett litet break?
Det kan vi göra.
Nej, men en intressant tanke som vi kan diskutera lite, det är att det sker någonting med människan i samhället när speglar blir vanliga. För att om man går tillbaks lång tid, så kunde folk bara spegla sig kanske i lite vatten. I princip. Och då har, jag vet inte om typ Roms kejsare har en spegel ungefär. Mm. Och sen så blir speglar vanliga på typ storgods. Då kanske en rik dam har en tillgång till en spegel. Och sen så exploderar det med industrialism och så är det speglar överallt. Och då kan folk börja titta på sig själva i speglarna. Och då var det någon som inte jag kommer ihåg nu som snackade om att det hände någonting med människan där när vi hela tiden börjar spegla oss. Jo, jag tror det var evolutionsbiologen Brett Weinstein tror jag faktiskt var som pratade om detta. Och sen då så har vi nu smartphones där vi helt enkelt kan låsa spegelbilder och med selfies och vi kan ta bilder på oss själva. Och så, dels så kan vi välja vinklar som är väldigt attraktiva och sen så förändrar också telefonens kamera. Liksom,
algoritmer.
Ja, men som jag har väldigt runt ansikte liksom. Och då kan jag se ibland med iPhone att då är jag så här lite ihoptryckt. För iPhone vill att jag ska vara nöjd med min iPhone. Så den gör mig lite snyggare liksom. Och då, det händer ju någonting med oss i den här, vad ska man kalla det för? Men det är en ständig liksom återkopplande självfokusering som en del fastnar i. Och då följer det med, jag kollade lite forskning på narcissism och i normalpopulationen, det vill säga inte personlighetsstörningen utan hur narcissism skiljer sig bland de som inte är sjuka. Och då är det ju många forskare, bland annat Tvänge, jag vet inte om jag uttalar det, som anser liksom att det här har ju exploderat, vi har en epidemi, att folk är så jävla självfokuserade. Så då skulle man ju... kunna se det här som vi diskuterar, vad som händer i litteraturen och artiklar, som helt enkelt bara en signal på att hela populationen har blivit mer självupptagen. Och då blir också de som skriver det per definition. Eller det är inga färdiga tankar, men det är intressant va?
Men det stämmer säkert tror jag. Och Elin Kullhed skrev i sitt svar i DN så skrev hon något om att hon beskrev på något sätt den här kulturen med sociala medier och selfies och så skrev hon att när vi lever i en sån här självupptagen tid så måste litteraturen också
spegla det då?
Ja, återspegla det. Mm. Litteraturen kan inte existera i en egen sfär utan koppling till den vardag vi lever i. Men jag köper inte riktigt det, utan jag tänker att litteraturen och kultursidan också, tycker jag, ska väl fungera som en motkraft mot det här.
Mm. Ja, precis. Annars är det ju bara så kallad mainstream eller liksom... alltså att man... Jag tycker också det. Jag tycker ju, det här är ju ett ord som man knappt får använda nu för tiden. Men jag kan ju tycka att litteratur ibland ska vara rent av uppfostrande. Liksom. Mm. Alltså att det är förebilder, karaktärer och att man ja, men att man helt enkelt lär sig någonting. Eller kanske åtminstone har en ambition att folk som läser det här blir bättre människor eller mindre självupptagna då, liksom. Att det finns... Mm. Men var det? Var det inte Mona Sahlin som sa någon gång att liksom... Vi tillverkar opinion, sa hon. Det är inte bara att vi följer ju inte opinionen, vi tillverkar opinion. Mm. Det är lite samma idé. Jag kan tycka att det är ganska vettigt ställningstagande. Liksom. Mm. Nu får jag sagt skit för att jag säger, men det var vettigt. Mona Sahlin sa något bra där, tror jag. Liksom.
Ja, men det är ju så man resonerar på DN och Volodarski, att vi driver opinion, vi skapar opinion, det är vi som bestämmer vad man ska tänka och tycka. Men en ännu hårdare kritik som jag funderar på är ju det finns kanske någon gräns till när det blir så egoistiska texter eller självupptagna texter att det är svårt att egentligen att bedöma det som litteratur. Är det här litteratur om det inte lever upp till vissa litterära kvalitetskriterier? Liksom? Jag tycker ju inte att texten som Patrik Lundberg har skrivit egentligen går att klassa som ens litteratur eller har den typen av kvaliteter. Det är ju jättehårt att säga, men det är liksom det blir en annan typ av, det är något annat. Mm. Är det för hårt kritik kanske?
Nej, det håller jag väl med om. Men problemet blir när vi talar om den här typen av böcker som att det är litteratur eller...
Ja, det kanske inte är det helt enkelt. Om man inte kan bemöta det på ett kritiskt plan och estetiskt för att det garderar sig så hårt, då är det ju då är det ett annat fenomen.
Ja, men det finns ett problem här, och det är ju liksom vad det finns för olika estetiska normer för olika uttryck. Det, liksom, jag menar, okej, vad är konst för någonting? Mm. Och så liksom, nej men en schimpans kan kladda där och det är det och bla. Alltså det jag är intresserad av, det är vad båda ni arbetar ju som kritiker. Och det jag är intresserad av i så fall, det är liksom, kan man sätta upp liksom något slags tröskelvärde, att nu börjar det bli litteratur. Det måste finnas någon liksom olika normer för att bedöma det. Det är ingen lätt sak, antar jag.
Nej, det måste ju handla om kvaliteter eller...
Ja, och problemet blir ju på något sätt att när ska man säga att det här är inte litteratur och när ska man säga att det här är dålig litteratur? Mm.
Det är litteratur, men den är kass. Mm. Eller det är inte litteratur, men det är väldigt bra. Ja. Jag vet inte, jag kan tycka som amatörläsare så kan jag tycka att det finns en... Det finns någonting i tonen och det finns någonting i subtexten som inte är så lätt att sätta fingret på. När man märker när man sätter sig med en bok att här är liksom ett riktigt hantverk. Det skulle jag nog säga, att när man får känslan av att det är ett hantverk, det är ju ingen bra definition, men för mig tror jag det är det. Liksom. Som till exempel, jag själv plågar mig med... den här boken idag, Yuval Noah Hariris Sapiens, för den har stört mig i flera år, så jag har satt mig ner och försöker komma på varför jag tycker så jävla illa om den här boken. Och då sitter jag med såna här tankar att det är någonting i hans ton. Vad är pengar för någonting? Det kan vara en snäcka, det är någonting hur han behandlar mig som läsare där som gör att jag...
Men det är någonting med hans attityd som är provocerande.
Men det som är viktigt
det kanske
också,
det handlar också om.
De självupptagna författarna, de har ingen bra attityd gentemot läsaren, kanske. Jag vet inte.
De är needy. Det är jävligt needy. Och det går inte att kritisera Lundberg, för då är man ett svin.
Ja. Jag brukar ibland säga till vänner som är om någon vän till mig har precis träffat någon ny kvinna eller så kan jag säga så här, bara, men herregud, ta upp något. Du får vänta, du får ta upp något jobbigt med henne i kvartalsrapporten. Det är bättre att du tar det med mig då. Gnäll lite med mig. Men börja inte, den dagliga briefen kan liksom inte innehålla att du tycker synd om dig själv. Utan det får kvartalsrapporten innehålla. Så kan man ta det med någon annan. Och jag skulle kunna tänka mig att man kan ha det här rådet till de här självupptagna författarna också kanske. Att du kanske inte skrivit det här offentligt. För vi snackar med att du tycker synd om dig, att du inte blir pappa nu eller någonting. Det får ju snacka med någon kompis med kanske.
Ja,
eller?
Ja men verkligen.
Jag tror... Ja, det var väl lite din poäng också. Liksom, ja.
Jag tror det är ett bra relationstips för övrigt, att försöka hålla all socialrealism så långt bort från relationen som möjligt, ja. Så länge som möjligt. Ja,
eller?
Ja. men... ja, vad var det?
Nej, men helt enkelt att det relationsrådet också kanske gäller texten. Liksom, att det finns, som du också var inne på i din artikel, det finns en tid och en plats för den typen av självumkan. Att den inte bara, det är ett vad jag tror ett modernt misstag när folk bara tror att det finns något värde i att hela tiden få ur sig saker som är jobbiga.
Mm, mm.
Det liksom är inte rimligt egentligen, va?
Nej, och ja, men att man då tänker, ja men nu har jag varit med om något svårt, nu ska jag skriva om det direkt.
Ja, just det.
Det kanske är bättre att skriva om det 20 år senare när man hunnit reflektera över det ett tag. Mm. Alltså...
När man tänker tillbaka så bara fan vad patetisk jag var under den perioden. Ja men så är det ju ibland att man ja då och herregud man känner ju inte igen sig själv.
Ja men och så här, skriv inte en text om att du är 40 år gammal och därför aldrig kommer bli pappa, för att jag menar det är ju inte sant, och hur det gick sen visar ju att det var ju inte sant, utan
nej, nej.
Nu ska han ju bli pappa vid 41 års ålder, Patrik Lundberg.
Grattis.
Det gick undan, man kan tänka sig att han får ha fokuserat mycket på det. Vadå, gick det bara ett år och så ska han bli pappa?
Ja, men om en 70-årig man skriver en text att ja, men det är en stor sorg för mig att jag kommer aldrig bli pappa, nej, för att nu känner jag att det är för sent. Alltså, det blir ju en annan
man
typ
kan inte
av
vara
text.
25 och skriva att man inte ska bli pappa. Liksom.
Nej.
Om
nej.
Det är det enda man tänker på.
Nej.
Man tänker ju uppenbarligen oerhört mycket på att bli pappa och så han skriver själv att ja, folk anklagade mig för att skriva en kontaktannons då när han skrev den här texten. Och det kanske ligger någonting i det.
Mm. Ja, då var det någon som tänkte, fan, men det är...
Ja, nej, visst, men han måste bli pappa. Då
gör vi det. Ja. Ja. Så kan de berätta det för det barnet sen, bara, nu ska jag berätta hur du blev till. Jag skrev om det här och så var det någon som nappade. Och det är ju fruktansvärt.
Nej, men när barnet blir större så kommer han med den inplastade artikeln.
Ja, just det.
Och här skriver jag till dig innan du är född. Och,
det här var... det här
jag tror tjejen var gravid redan när första texten publicerades.
Ja, just det.
Okej. Jag blev lite orolig över tids...
Men då var barnet så att säga bara en dropp. Så att säga, som han skriver.
Men droppe, ja.
Barndroppe.
Nej, men, ja,
men vilka är de andra svaren du har fått på den här? Kolmi Soppi skrev ju något svar på Lundbergs svar. Och han, ja. Kolmi Soppi menade att han var att han tog i så att jag borde nästan ha skrivit ut det. Men Kolmi Soppi var väldigt kritisk och han menade också att han var osolidarisk mot andra författare, den här Lundberg då, och liksom skröt om sin egen bok och hur det, bra det hade gått för den. Och att liksom att...
Och att enboksförfattare och högbona skalder som levde på stipendier skulle vara tacksamma gentemot honom.
Det är ju väldigt, att gå från att vara väldigt känslig, han kanske är väldigt känslig, men det finns ju, han går ju till attack så att säga. Det är lite ett hopp i känslomässig...
Men är inte det ett tröttsamt argument också att det är så här, för argumentet om jag analyserar det korrekt så är det liksom att jo, men jag har gjort rätt för det här har lett till framgång eller liksom ja men du kan det är ju som folk kan tycka om det vill med vad de vill, men jag har ju en stor motorbåt, alltså är det inte väldigt tröttsam typ av argument?
Jo, och också då att jag bara skulle skriva som jag gör för att jag vill inta en viss position på det så kallade litterära fältet.
Mm.
Och Och ja, det är väl någon Bourdieu-inspirerad tanke. Och jag har jättesvårt för Bourdieu, för att det är... Det blir ju som att ingenting är på riktigt och som att jag inte menar det jag skriver.
Nej, just
det. Mm. Utan bara...
Du vill bara positionera dig.
Mm. Ja. Och Åsa Bäckman skrev också något underligt svar. Två underliga svar, för att sen så svarade hon på en text som Victor Malm skrev, där han förklarade väldigt bra vad det var jag ville ha sagt med min text. Och då svarade Åsa Bäckman först mig, och skrev, då skrev hon att det var förvånande att så många människor tyckte om min text. Och att det var särskilt förvånande att författare som själva håller på att dela nyheter om sina böcker och hur deras böcker har översatts och recensioner av deras böcker och sånt i sociala medier, att de gillar den här texten. Men att man beter sig så som författare, alltså att man är självupptagen på fritiden så att säga, eller i någon slags lansering av sig själv, det tycker inte jag är ett problem, utan problemet är ju bara om man är självupptagen när man skriver.
Mm. Återigen att skilja verket från the author så att säga. Liksom.
Patrik Lundberg ser ju dig, eller målar ut dig lite som en mobbare då på det sätt och vis, för han skriver så här i slutet av sin svarstext, så skriver han liksom ja, men det är synd om
det är synd om mig igen. Nu är det synd om mig igen.
Nej, men det är liksom det är bra för dem som inte bor i Sverige ungefär. För de har turen att inte leva i boksverige där kritiker och författare andas samma luft under bokmässan i Göteborg sista veckan i Göteborg sista veckan i september. Vissa ser där sin börs växa, andra ser sin katedral i lågor och känner att syret håller på att ta slut.
Katedral i lågor.
Mm. Inför en sådan helg är det viktigare än någonsin att visa rökrutans makt. Och då föreställer man sig naturligtvis att det står liksom...
Men det är, jag tycker av historiska skäl, nu ska jag försvara Mikaela här även fast inte hon behöver det, men till exempel i Kultur Göteborg så har ju många historiskt sett och håller ju alla varandra mot ryggen och vi håller ihop i Kultur Göteborg, och så har ju du en historia av att kritisera Stadsteatern till exempel, där du bröt den normen att alla hela tiden ska hålla ihop i Kultur i Göteborg.
Mm.
Och så att detta är ju, det blir ju liksom lite historielöst kan jag tycka då, den här typen av kritik.
För ja,
du tillhör väl inte maffian så att säga? Eller?
Nej, men jag läser texten som att han inte känner till mig och vad jag skriver.
Nej, men precis.
Att, han skriver också att ja men du tycker att jag inte får skriva självbiografiskt, men du tycker säkert att Annie Ernaux får skriva självbiografiskt. Och jag har skrivit kritiska texter om Ernaux och tycker ju som sagt väldigt illa om det hon skriver. Så att det... han läser väl kanske inte GP-kultur.
Nej, men jag tyckte det blir lite orättvist. Liksom. Det är ju... jag har en fråga när du är här. De har en ny chef på Stadsteatern. Och hon kommer, nu minns jag inte vad hon heter för att jag...
Linda Zachrisson.
Ja, men hon kommer från Cirkus Cirkör. Så jag fick en bild framför mig att nu kommer alla jonglera och hålla på med skit. Så kommer Mikaela bli helt tokig när hon går på teatrar. Jag vet inte om det är en fråga, men det var en bild jag fick att bara, nu kanske det bara blir
det
show allting. Liksom.
Blir det ännu mer publikfriande kanske nu då?
Hon har varit kulturattaché i Washington också.
Okay.
Och är dessutom från Göteborg från början. Även om hon sen då har bott i Stockholm och i Washington. Jag tror och hoppas att det kan bli bra.
Jag känner till det här att det stod vad hon hade gjort, men jag vet inte vad hon har gjort så att säga. Mm. Jag håller tummarna så de inte kommer där med jongelgrejer mitt i fadren.
Det är ännu mer sång och dans. Omotiverad sång och dans.
Ja, omotiverad sång och dans.
Och videoprojektioner.
Ja,
det är ju så jävla tråkigt.
Ja, det är väldigt tröttsamt.
Jag hade en annan grej som jag vill ta upp, och det är att För vi diskuterade det här som snabbast innan vi började spela in idag. Och det är att jag själv har en tendens att självplåga mig. Jag läser böcker som jag inte tycker om och jag tittar på film som jag inte tycker om. Och jag vet att Andreas också tittar på film som han inte tycker om.
Mm.
Och Michaela, du kanske också konsumerar saker i egenskap av kritiker som du inte tycker om, såklart. Mm. Mm. Och det är lite gött. Det är någonting som är märkligt här. Det är lite gött.
Mm.
Men det finns någon njutning i det där, va? Eller?
Ja, det kanske finns. Men jag tänkte också på det. Att man kanske inte är... När det gäller de här kulturartiklarna igen då. Att man inte är den tänkta publiken, så att säga. Michaela kanske inte är publiken för Patrik Lundbergs text om sin önskan om att bli pappa och sådär.
Ja, men eller, ska inte kritiker bara stå lite över det?
Ja.
Jag vet inte, det får ni svara på.
Ja.
Mm. Men är det inte, består inte den njutningen av att plåga sig igenom något i att man känner att man arbetar?
Ja, så kan
Man känner sig nyttig på något sätt, fast man kanske inte är det då. Men att det ändå, man känner att man gör en ansträngning.
Ja, så kan det vara.
Mm.
Men det var någon gång som beskrev för mig någon professor att vi är det enda djuret som plågar oss själva. Så här, du kan inte, en schimpans kommer inte äta något äckligt. Liksom. Men vi kan sitta och titta på äcklig film och liksom vi kan titta, vi är annorlunda vi människor, det är såklart att vi är det.
Mm.
Men att man har någonting där också, att man,
men
det, jag tror det ligger mycket i det. När jag tänker efter så är det nog så jag tänker när jag, men jag kan prata om det här i podden eller någonting eller liksom sådär. Men det var fruktansvärt mycket dålig film det senaste.
Mm.
Jag vet inte.
Extremt dålig.
Ja.
The Flash.
Ja, fy fasen vad illa det har varit.
Mm.
Jag vet inte heller om det är något alltså, jag vet inte om det är, det är vissa som säger att det sa även de gamla grekerna att så här, dagens ungdom så där liksom. De är bara dåliga. Men jag vet inte, det känns som att det har varit väldigt lite som jag vill se och vill läsa det senaste. Har det bara med ålder att göra eller liksom, är det någonting som har hänt i kulturen?
Jag tycker det är väldigt, väldigt lite svensk litteratur som jag vill läsa, om jag ska vara ärlig.
Mm.
Som jag känner verkligen att det tänder till.
Mm.
Svensk film inte heller så intressant. Så det är lite, det är inte världens mest spännande kulturtid. Nej. Kanske, men det, så känner jag att det har varit i 30 år på sätt och vis.
Men jag har läst 3 böcker nu i höst som jag kommer på rak arm som är svenska och som jag tycker har varit riktigt bra.
Mm.
Jag tror jag kommer säga fel på hennes namn nu, men en av dem är Lydia, jag är osäker, Starodubsteva.
Mm.
Som har skrivit en bok som heter En oändligt lång vår. Det är hennes debutbok som kom på Nystedt. Som är 9 noveller, tror jag, som är sammanvävda. Så, och som utspelar sig i ryska Karelen i huvudsak.
Mm.
Där hon också kommer ifrån, men hon skriver på svenska. Och den var väldigt bra. Sen Ida Börjels senaste diktsamling, Omsorgslabyrinten. Också väldigt bra. Och Amanda Svenssons Själens telegraf. Jag har inte gillat hennes böcker innan, utan jag har haft väldigt svårt för hennes böcker innan. Men den här var riktigt, riktigt bra.
Det finns hopp.
Det tror jag.
Det är ditt fel.
Ja, jag läser
du får
för lite.
Tipsa mig om såna här grejer.
Ja, men jag,
du är bok...
Du
är bokproffset.
Ja, nej, men jag snackade med Victor Malm en gång på bokmässan och sådär. Och så liksom, har du läst min bok? Sa jag liksom så här, nej, men jag måste ju läsa ungefär allt som kommer ut.
Mm.
Han såg det som sitt ämbete eller som sin roll som kritiker då, att man gör det. Men du läser också väldigt mycket, antar jag då, av det nyutkommen svensk litteratur.
Ja, fast där läser jag nog mest det. Alla de böckerna jag nämnde nu har jag recenserat.
Mm.
För att resten av tiden så behöver jag läsa sånt som jag vet är bra och som jag vet att jag verkligen vill läsa. Det är ju alltid en chansning på något sätt när man läser samtida svenskt. Och jag tänker också att problemet är att mycket av litteraturkritiken är, det finns ju de som skriver jättebra och det är absolut inte bara jag som skriver bra. Men det finns också många som skriver dåligt och som tycker om allt och det blir svårt, om man följer svensk litteraturkritik så blir det svårt att urskilja vad som verkligen är bra och inte. Och då blir det ju också svårt att orientera sig i utgivningen och faktiskt kunna läsa det som är bra på riktigt.
Ja, de skriver väldigt ljummet om böcker, känns det som. Det, och snällt, ganska snällt.
Ja, igår var det första dags recension för Jonas Hassan Kemiris Systrarna, som jag inte har läst. Men då var det recensioner i princip alla tidningar. Och det var så konstiga texter. Det var som att
de var snälla, skulle jag säga. De var snälla. Det var inte, det var varken bu eller bä riktigt. Eller, de var positiva och skrev att han var skicklig och begåvad. Men jag känner ändå inte att det är liksom... Men är det här riktigt bra? Är det bra på riktigt? Det svaret fick inte jag. Det är liksom väldigt lite... Liksom... Jag tror ju inte att det är speciellt litterärt intressant till exempel. Jag har bläddrat igenom boken sådär. Men det känns som att han har så hög status att ingen kan, ingen vågar egentligen säga varken det ena eller det andra på något sätt.
Nej, för jag tycker att det var, jag tycker att alla kritiker utom Agri Ismail på Expressen och Bernur på sin blogg, de slog knut på sig själva för att säga något positivt om boken.
Det är ju suspekt.
Ja, det är suspekt. Ja.
Ja. Är det här kanske det som Håkan Juholt kallar för Stockholmsklägget? Kan det vara någonting sånt?
Alltså, kanske, det... fast han bor ju tydligen i New York nu.
Aha.
men jag tänker att när en författare har en så upphöjd position, då ska ju den författaren utsättas
extra
för,
mycket.
Precis. Ja, precis. För att förväntningarna är ju mycket högre på den författaren, så att då måste man ju våga vara mer kritisk.
Ja, för en debutroman kan man ju tänka sig lite tvärtom, att om man ser att det finns en potential, då kan man ju vara lite schysstare för att liksom...
Ja, men där får man ju vara snäll.
Eller lite antar snäll, jag liksom.
Ja. Debutroman.
Då är man ju fortfarande lite en människa liksom.
Ja, ja, men då är man ju lite snällare. Det, mot Kemiri skulle man ju liksom... Ordobild hade ju den funktionen tidigare i alla fall. Då hade man ju... Då hade man samlat ihop, rafsat ihop de recensionerna som har skrivits av Kemiri. Och så hade man analyserat det. Och liksom, ja, vad är det? Finns det en tendens i den här kritiken? Ja, de är för snälla mot Kemiri för han är så, har så enormt hög status och är snygg och bor i New York. Så ingen vill helt enkelt stöta sig med honom överhuvudtaget. Och han är lite av en helig ko när han har skrivit den här invandrarboken som var så oerhört tillfredsställande för övre medelklass parnassen i Sverige. Så då hade man liksom, ja men då hittar vi en skribent som går in och skriver hårt eller gör en hårdare läsning av det här. Är det liksom, är det här en vettig berättelse? Men det, jag vet inte om ord och bild har riktigt den funktionen längre. Kanske eventuellt i vissa fall, men så hade man resonerat då. Men det är därför, ja, nej men det, när det blir... Man känner av att det kan vara något fel när det kommer till kritiken i tidningarna, om de är för överens nästan.
Ja, men det är misstänksamt, det kan jag tycka också. Det beror på hur folk argumenterar. Nu läser inte jag jättemånga recensioner. Mm. Jag tycker att recensionernas tid försvann lite efter 90-talet. Alltså, ja, men till exempel... Jag vet att Roger Ebert kunde ju liksom få en film och bli en flopp. För att han var så jäkla inflytelserik att han påverkade filmbranschen. Men samtidigt så han försökte ju skriva ett filmmanus själv. Och så läste folk det här och bara, men han är helt galen liksom. Det är manuset, det finns någonstans på nätet. Men det är ju så,
vadå, förlorade han sin roll då? Så?
Nej, det var inte på grund av det. Men jag säger bara att det finns någon väldigt sådär... det kanske inte heller var bra att han, jag menar att det kanske inte heller var så bra att en recensent ska vara så inflytelserik. Det kanske är så att att kritikens roll kanske är mer i paritet nu vad den bör vara liksom. Eller ska det vara renodlade tips? Ska Michaela, ska du liksom bestämma vad jag läser? Eller det är ju weird, eller är det inte det?
Jo,
fast det är ju bra om jag kan lita på dig, menar jag. Så, ja.
Jag tänker väl inte att det behöver vara tips, men jag tänker att kritiken måste urskilja, och det den måste urskilja är kvalitet.
Ja.
Mm. Det kan inte vara som ett samtal på en skrivarskola, där man... Ja, jag har ju aldrig varit på en skrivarskola, men så som jag har fått det återberättat för mig om hur det går till där, det är att man... intressera sig för det ens kurskamrater har skrivit, oavsett hur dåligt det är, utan att det liksom, att kritiken har liksom inte riktigt en plats där.
Nej, men det blir ju så när man är så intimt ihop på en skrivarkurs, det blir ju liksom att man blir en liten familj nästan, så det är liksom jävligt, blir jävligt hårt att vara allt för kritisk. Men det tänker jag, det, kritiker, ja, de kanske inte är så intresserade av att definiera vad kvalitet är längre, generellt sett.
Nej, och det är en sån annan tendens som jag har märkt i kritiken, och det är att folk gärna skriver, istället för att skriva den här boken är så här och så här, så skriver man att jag tycker att det är och så här. Jag uppfattar det så här och så här. Det är som att man vågar inte längre göra anspråk på att faktiskt säga något om boken, utan man säger bara något om sin privata upplevelse av boken. Och det tycker jag också är en del av den här självupptagenheten, att det blir ett väldigt självupptaget sätt att prata.
Man kan inte kritisera det heller, och det är ju någonting som man hör. Jag skulle kalla det för en slags akademikerskada, för speciellt bland akademiker så börjar man höra, när folk har varit för mycket i den miljön, så börjar man höra det här att liksom, jag upplever det som, bara, eller jag, det är ett sätt att tala på som är väldigt riskfritt. Jag upplever din text på mig, det kanske inte så bra. Det, eller?
Nej, jag tänker att man måste ju våga göra anspråk på att försöka säga någonting om världen utanför sig själv.
Ja, absolut.
Men det tror jag att folk har väldigt svårt för att inta den rollen som auktoritet också i.
Just det.
Man vill inte ha auktoritet, för det är också känsligt.
Det innebär, att ta beslut innebär ju alltid en risk. Jag vet, jag pratade med en, och jag måste uttrycka mig försiktigt här så jag inte avslöjar vem det är. En väldigt stor statlig organisation i Göteborg, en som sitter i ledningsgruppen där. Då har han folk som kommer in till honom och så vågar de inte ta beslut, så de skjuter tillbaks arbete på han hela tiden, så han får ju så här påminna folk, och då pratar vi vuxna människor, så får han säga, men det du frågar om nu, det är ju ditt jobb att ta fram, det är liksom, alltså, men då är det ända upp i 40-års och även 50-årsåldrarna nu, att man har tappat förmågan att ta beslut och att äga risk liksom. Så, och han sa det, att det här är pandemiskt i deras organisation. Så han får skicka ut folk. Där är dörren. Du kan inte fråga mig. Du kan inte skjuta över jobb på mig liksom. Och det, jag bara tycker det är väldigt intressant, för det här ser man i många olika delar av samhället på alla plan, skulle jag säga. Att det anses vara, det smarta anses vara att minimera riskytor, eller hur jag ska uttrycka det liksom. Det kan ha med det att göra. Jag spekulerar ju vilt liksom.
Mm.
Men så här, vi började det här samtalet med hur man skriver riskfritt.
Mm.
Liksom.
Apropå riskaversion.
Ja, men precis.
Allt blir en riskaversion. Ja. Också kritikerna då. Vill inte heller ta någon
och redaktören, och herregud, jag kan inte säga till den här att det är dåligt. Och så liksom blir det sådär försiktigt överallt. Och det, jag vet ju själv.
Och så blir det en Kerstin Thorvall-situation. Ja. Ja, hon är uppenbarligen dement. Men vi fortsätter bara publicera.
Jag hade en lärare, en professor i Lund, en riktig skåning. Han har tyvärr gått bort nu. Men han kunde ju säga så här, bara, men det här är ju... Du är en idiot. Den här idén är ju helt kass. Mm. Liksom. Och då blir man ju så här, bara, herregud, det är ju jobbigt att höra det. Men man lär ju sig någonting också. Alltså det finns ju en utveckling i det. Mm. Liksom när han sänker, man tror att man har världens smartaste idé. Och så är det inte det. Det är en ganska dålig idé. Och då hjälper ju han en på traven dit. Och det är klart att det inte passar alla, för det är väldigt brutalt. Men jag gillar den grejen. Det är kanske lite mer skånskt ibland det där. Liksom, och bara vara lite grov helt enkelt.
Mm, brutalt.
Ja, liksom, ja, men du, nu, jag kan inte härma skånska så bra, men det är lite mer sådär liksom bara, vad fan är det här? Liksom. Vet, det finns en style i det.
Ja, det är en bra dialekt för den typen
av vad fan är det här?
Attityd.
Ja,
så att
ja men eller hur?
Det är lite... jag tycker att det som kännetecknar skåningar är att de är inte imponerade.
Nej. Aldrig.
Nej.
Ja, första gången jag var i Malmö så var det en snubbe som bara sa till mig, vad fan är det för hipsterklocka du har? Det var första meningen jag fick höra i Malmö. Jag bara, jag visste inte vad jag skulle säga.
Du var helt oförberedd.
Ja, jag bara, vänta här, vad var det här liksom? Och det var ju, så förklarar någon annan, nej men han gillar nog dig, det är vänskaplig.
Det var en komplimang.
Ja, det var liksom, han gillar nog dig. Thomas tyckte nog att du var en skön snubbe. Jag var så här, bara, vad fan? Vad är det här för någonting? Men det är kanske det vi behöver. Jag vet inte, jag kan...
Ja, det är som min relation till stockholmare ett tag. Jag förstod inte när de skämtade. För de går ju aldrig upp. Liksom. De har ingen, jag har väldigt jämn, vad heter det, när de
tar
diftonger. Mm. Så, är han ironisk nu? Eller skämtade han med mig? Så. Men nu har jag blivit bättre på att höra av stockholmarna.
Så säger man jätteroligt, så svarar stockholman, ja, det vore ju konstigt. Man bara vill strypa dem. Nej, jag ska... Ja, du skulle säga någonting.
Nej, men jag tyckte det var intressant att du sa att det hade blivit att det hade blivit pandemiskt, det här sättet att bete sig inom den här organisationen som du beskrev. Och min första tanke då är att ja, men det beror väl på att den som faktiskt vågar ta beslut i en sån organisation där den här kulturen råder, eller den som då vågar göra anspråk på att hävda någonting utan att skriva att men jag tycker att det är så här, utan att man skriver att men det är så här och så här. Att den personen då framstår, tror jag, som aggressiv utan att vara aggressiv. Och att man förväxlar de sakerna, för att det är så otroligt mjukt det här när man på något sätt inte vill fatta några beslut, eller allt kan liksom hela tiden skjutas upp på något sätt, eller allt är bara den egna upplevelsen i en text. Och jag tycker också att i litteraturkritiken och på kultursidorna så finns det också en viss typ av språk som irriterar mig väldigt mycket och som är väldigt, väldigt inlindat och otydligt. Där det är svårt att förstå vad det är skribenten vill säga.
Mm.
Som till exempel Elisabeth Hjort i den här autismdebatten. Det var liksom bara som en lång, lång svada av ord där man fick sitta och liksom försöka uttyda vad hon ville säga.
Folk är inte raka.
Nej.
Nej. De är inte raka. Och jag kommer tänka på poesikritik lider ju lite av det. Det är svårt att skriva kritik av poesi, kan jag tycka. Men där blir det ju ofta att kritikerna skriver en slags, att de skriver, att de gör en imitation av poesin i boken. Mm. Alltså de imiterar språket på något sätt. Och det liksom, ja, då blir det liksom en, aha, då blir det en pastisch eller någonting på det språket som poeten använder. Det blir ju liksom inte, är det här bra eller inte? Sådär. Jag vet inte vad jag tycker om det riktigt, men det, ja, de kan gå in i det liksom. De går in i en sån här stilistisk roll, eller att de reproducerar författarens känsla eller någonting, istället för att skriva en riktig recension eller liksom. Det blir, jag tänker ju att en recension ska ge en tydlig indikation till läsaren av tidningen att ska jag läsa boken eller inte? Är det boken bra eller är den inte? Så att man får den, så att man får den servicen av kritiken som ska ha en bestämd åsikt. Sedan kan ju kritiken ha fel naturligtvis, men då vet man i alla fall att Andreas tyckte boken var asseg och jobbig, och det var liksom hans främsta läsupplevelse av den. Då vet man ju det liksom.
Ja, men jag tänker på bara som ett exempel, och det är ju om jag har gett någon text till Andreas, så här, kan du titta på det här? Andreas gör inte det med mig, men Andreas är författare, det är inte jag, så jag utnyttjar Andreas där. Och då är det bästa som kan hända där, det är ju när Andreas liksom bara, nej men det här kan du inte ha, stryk det. Och liksom, alltså när du är grov, då ger ju det mig de absolut bästa verktygen att jobba med det. Mm. Och sen kanske man inte kan göra det såklart i en recension. Mm. Men det finns ju också, för du var inne på det här att det kanske inte bara är ett lästips. Att kritik kanske inte bara är lästips. Du tar upp att det är ett slags tips för läsaren. Men det kanske kan vara... Det
kan ju vara mer naturligtvis.
Ja, men det är en process att hela samhället bildar varandra till att producera bättre och vettiga saker. Liksom. Mm. Att det är något större, tänker jag.
Mm. Att man har ett gemensamt projekt.
Ja, men ja, liksom, precis.
Man bildar. Ja. Men det är också någonting som jag tänker fattas, eller det är som intellektuella tänkandet, resonerandet, spekulerandet, det försvinner mer och mer ur kultursidorna, utan det har ju blivit mer och mer av det här att man skriver en patetisk ton liksom om sig själv, och det handlar ju inte längre om att någon, det är ju väldigt sällan någon, ibland dyker det upp någon som verkligen har resonerat kring någonting eller liksom har en idé, en estetisk analys eller någonting. Det är någonting som är på riktigt. Det är liksom, när jag, på 90-talet eller tidigare i alla fall, när jag läste mycket, eller liksom Mikael van Rijs kunde ju skriva saker som var liksom väldigt djupa, och liksom, eller det är liksom, man känner att men det här är en riktig litteraturvetare, en bildad person, en bildad person som har skrivit en text. Mm. Det tycker jag börjar liksom,
Franske Bengtsson.
Jag vill inte kasta sten i glashus och så här. Jag är väl kanske halvbildad då, men just den här bildade personen som skriver en text, det blir mer och mer ovanligt, tror jag.
Mm. Ja, men verkligen. Ja.
Nej, men jag tror att vi också lider av en... Alltså, jag har gett det som exempel många gånger att jämföra understräckare, för att Svenska Dagbladet har lagt ut väldigt gamla understräckare på sin hemsida. Så man kan läsa när Franske Bengtsson skriver om sina upplevelser med deckare när han var ung. Mm. Och så jämför man den texten med någonting som skrivs 50 eller 60 eller 70 år senare. Och min hypotes är att nivån har sjunkit väldigt mycket. Och jag tror att man måste, och det är även i en sån här podcast eller i text, att man kan skriva och tänka svårare än vad den potentiella läsaren förstår. För att det är så, det är ju Vygotskys metod. Det är ju laddering. Det är så folk lär sig saker och lär sig att läsa svårare saker.
Det är så
saker. Ja, men precis, exakt. Så det måste vara. Så man får liksom inte, så det är jävligt dumt. Jag vill allvarligt talat att folk ska skriva saker som inte jag riktigt förstår mig på. För då kan jag komma dit liksom. Mm. Alltså det är också någon så här, det är också lite fegt kan jag tycka. Fan, ta folk på allvar liksom. Ja visst, det var som en lyssnare sa till mig. Att bara, ja men jag fattar inte riktigt det där först när ni pratade om den där boken. Så här. När ni satt och skojade om grejer, men när ni... snackade där om det, så jag hängde inte med riktigt. Det var lite svårt och lite för många svåra ord och så. Men jag fattar lite grann. Fine, då är det lugnt. För nästa gång så bara, vänta här nu liksom. Alltså nu låter det ju som att jag har luktat på mina egna fjärtar, jag förstår det. Men liksom, det här är, tror jag, jätteviktigt. Och kritiker, som båda ni är, har en roll i det. Det är liksom ett intellektuellt samtal i samhället som lyfter folk. Liksom.
Ja, man får fan levla upp lite.
Ja, exakt. Liksom,
och inte vara för feg där kanske.
Nej, men skriv, jag hade gärna sett, tänk vad glad man hade blivit om Alex Schulman skriver något skitsvårt som han har tänkt på länge. Man hade ju blivit superglad av det, eller?
Jag kan också tycka att det är tjatigt att ta upp, för att alla alltid tjatar om det, men det hänger väl ihop med att arvodena har blivit så låga.
Ja,
och samtidigt så tror jag att arvodena kommer ju inte bli högre om alla börjar skriva dåliga texter som bara handlar om dem själva, för att varför ska tidningen känna att de betalar för det? Men om man då skriver som Mikael van Rijs gjorde i somras när jag var redaktör, så skrev han 10 000 tecken om Hölderlin som var väldigt bildade och väldigt tillgängliga samtidigt. Det är klart att en sån text borde man få
ett högt
arvode för. För det märks ju att den har tagit tid att skriva. Och det är inte heller vem som helst som hade kunnat skriva den.
Nej.
Sen så tänker jag också att en viktig skillnad mellan den typen av bildade texter och de här jag-texterna eller min erfarenhet-texterna, det är ju också att de bildade texterna utgår ju på något sätt ifrån att ämnet är intressant, alltså litteratur är intressant, Hölderlin är intressant.
Kulturen är intressant.
Ja.
Kulturhistorien. Liksom.
Ja, och det man själv skriver om det är intressant då, för att man har kunskap om det och för att man har tänkt på det och man har formulerat sig kring det.
Ja. Men man skriver inte på ett narcissistiskt sätt om Hölderlin.
Nej.
Det kan man göra också.
Ja, det kanske man ska kunna.
Varje dag när jag vaknar tänker jag på Hölderlin.
Ja, just det.
Nej, men medan de här jag-texterna, de utgår ju på något sätt från att just jag är så otroligt intressant för läsarna. Mm. Just jag är mer intressant än andra människor. Och det tycker jag också att kritiker gör när de skriver för mycket i sina recensioner. Att jag tycker och jag uppfattar det som och jag associerar till. Mm. Alltså, då är det ju som att man inte skriver kritik i egenskap av någon som... i kunnig på just det här området man skriver om och har läst mycket på det här området, utan det är som att man skriver kritik för att just ens egna åsikter är så intressanta. Och det tror jag är ett effektivt sätt att göra kritiken helt irrelevant för människor.
Men jag tänker också det här kunnandet, eller klassisk skolning eller bildning, det blir också irrelevant om litteraturen inte ens möter upp där.
Ja.
Så då har man liksom ett bagage av kunskaper eller någonting. Liksom kanske av klassisk litteratur. Men det går inte att tillämpa den typen av klassisk bildning på en typ av litterärt material som är att nej, men nu kände jag att någon som hittar på vad som helst om autism eller någon som skriver på ett narcissistiskt sätt om anorexi och att man är så jävla bra på att skriva och liksom, det liksom, då har man har ingen användning för den typen av tankegångar, det är inte relevant. Och det är därför jag tänker att mycket av den litteraturen som är just det här jag och att det är synd om mig och jag har cancer eller anorexi, den är helt enkelt inte ett relevant föremål för kritiken.
Nej, den kunde, ja. Nej,
det är ju liksom, det är själva grundproblemet liksom.
Mm.
Men det finns ju en grupp människor, speciellt jag tänker på professorerna. I professorsämbetet så ingår ju det att en av pelarna där ska vara folkbildning. Och det här sköter inte, tycker jag i alla fall. Jag tycker inte professorerna sköter det. För att där tror jag att det finns en grupp människor som skulle kunna skriva jävligt intressanta grejer om de fick det utrymmet. Och också uppfylla sitt ämbete med folkbildningen. Men många drar sig för det. För uppriktigt sagt så tycker ju de att media är för korkad. Liksom. Alltså de vill ju inte. Jag vet ju till exempel en professor som sa att nej, men jag är inte intresserad av svensk media överhuvudtaget. Om typ BBC hör av sig så kan jag tänka mig, då kan jag tänka mig en intervju. Men om någon i Sverige hör av sig så säger jag bara nej till alla. Mm. Då kan jag tycka så här bara, ja men vad fan. Och det märkte vi till exempel under pandemin. Vi har ju massa professorer som forskar i medicinetik. Massa personer som har mängder med intressanta saker att säga om detta. Och det var knäpptyst i princip. Mm. Med några undantag. Typ Agnes Wold som ändå inte kan hålla tyst. Ja men liksom, nu var jag taskig. Ja, men det fanns ju 20 andra personer i Sverige som kunde skrivit bra grejer.
Det är liksom lite råttorna lämna skeppet. Lite defaitism. Ja, jag vet inte hur man uttalar det. Men liksom, det är redan förstört.
Ja,
liksom.
Ja, men då missförstår de bara mig om jag skriver i. Så. Men jag vet att det var ett litet sidospår. Men där är ett exempel på en grupp som jag tror skulle kunna hjälpa till att höja nivån. Mm. Och vanligt folk som de kallas förstår mer än vad man tror. Det är liksom så här, det är bara att köra, tror jag i alla fall. Ja, vi har suttit här ganska länge nu. Vi kanske ska börja runda av.
Ja, det kan vi.
Ja, jag föreslår att du säljer in din podd, Michaela.
Ja, jag har en podcast som heter Gästabudet tillsammans med kritikern Rebecca Kärde och författaren och kritikern Lyra Ekström Lindbäck. Och den handlar om litteratur. Victor Malm var med tidigare, men han har hoppat av eftersom han är kulturchef på Expressen numera. Lyssna gärna på den. Vi har gäster ibland, Andres har varit gäst. Så det blev ett väldigt roligt avsnitt,
visst,
tycker jag.
Jättebra.
Så man kan ju börja där förslagsvis.
Ja, det är en väldigt kunnig podcast. Ni är väldigt kunniga,
ja, tack.
Måste jag säga.
Bildad grupp.
Ja, imponerande bildad grupp måste jag säga. Och Andreas, vi kan ju passa på, har du någonting att sälja in?
Nej.
Ingenting överhuvudtaget. Vi ska kröka på bokmässan, det gör vi varje år.
Ja, det ska vi göra.
Ja, så då, om man vill så kan man kröka med oss. Men vi har lite på med böcker där. Vi är uppe i tornet.
Vi ska äta, vad heter det, räkmackan där på Heaven 24 eller 23 eller vad det heter.
Så då får man komma och hälsa.
Jag hävdar ju alltid att inga riktiga göteborgare äter räkmackor. Att det bara är för turister.
Det är inte ofta, det är jag mest snappat upp det av dig, Andreas.
Nej, jag är mycket för räkmackor.
Ja.
Jag är ju inte sann göteborgare heller, jag växte upp i Lidköping.
Där har vi det.
Räkor ska ätas, man häller upp räkorna i en stor skål och så har man lite baguette och så har man en sås, kan man göra på crème fraîche, vitlök och avokado. Och så är det bara det.
Just det. Mm. Och så sitter man och kladdar med detta. Och sen är det en annan grej också. Att man vägrar äta sötvattenkräftor. men man äter havskräftor.
Ja, man säger inte ens havskräftor utan bara kräftor.
Ja, ja, precis. Men det är också en sån grej som inte alla andra i landet vet om.
Mm, mm.
Vi badar heller inte i sötvatten gärna.
Nej.
Det måste vara salt. Det känns äckligt med sött.
Ja, men det är ju... Ja. Ja, men det är...
Fredrik Virtanen skrev om debatten i den här konstiga kulturkanonen, eller vad den heter, i magasinet Konkret, tror jag det. Mm. Och då kallade han mig för en salt västkusträka.
Wow, den du. Det sätter sig i minnet. En salt västkusträka. Ja, men det kanske du är. Jag vet inte. Jag liksom,
det är svårt att bedöma om det är positivt eller negativt.
Nej, jag vet inte heller. Vi har ju så många, det är konstigt med göteborgare. Men jag har ett skämt faktiskt när folk har sagt att jag tycker att jag säger för mycket. Då har jag ett skämt. Och då säger jag helt allvarligt bara... Men vi har fortfarande åsiktsfrihet i Göteborg. Jag tycker det är roligt att säga till folk.
Ja, det är ju sant.
Ja, det är ju, vi har åsiktsfrihet i Göteborg. Så här, då tycker jag att man får se en tankeställare. Ja, tack så jättemycket för att du har varit med, Mikaela. Lyssna på gästabudet. Fantastiskt bildad podd. Jag och Andreas är tillbaka om någon vecka eller två som vanligt. Vi har lite gäster inplanerade runt bokmässan såklart. Så det blir lite...
Kanske blir det en bonus från bokmässan.
Ja, det kommer nog bli ganska många avsnitt där. För då kan vi har ju också teknik nu så att vi kan spela in på plats.
Just det, vi kan köta lite med någon.
Sen skulle vi vara med? Nej, vi fick aldrig vara med.
Från...
Nej, det var färdigt. Vi kanske skulle varit med också på bokmässan på en grej.
Ja.
Men jag tror inte vi fick plats i planeringen. Men Andreas ska vara med och ha ett samtal med förlaget Fri Tanke, va?
Precis, vi ska tala på fredagen kanske det var. Och om AI och Borges kanske blir.
Spännande.
Ja.
Det ska bli intressant. Kom och lyssna. Okej då. Ha det jättebra. Tack.
Hej.